Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Även den här veckan så är vi stolta över och presenterar vår samarbetspartner, nämligen Freska. Ett jäkligt bra städföretag, Sanna.
De var ju hos både dig och mig och körde sin första städ igår.
Ja, jag fick kämpa på, ska jag säga. Jag tänkte på det att jag inte skulle plocka undan, men du vet ju, jag var senast tid med pappa och ja, men jobb, och man försöker ju bara liksom survive, och då är ju inte prioritering att man ska liksom städa och snoffsa upp, så att jag kände väl inte, ja, jag kände väl inte som att jag inte skulle plocka undan innan de kom, men det gick jättebra, och men det kändes så himla tryggt och bra att veta också att de har ja, men det är liksom ett schysst företag. För det tycker jag var så himla jobbigt under de där åren när folk hade på, man hade svart städhjälp och folk, det var liksom ingen ordning. Det kändes väldigt osäkert, tycker jag, att vara, det verkar, städbranschen kändes inte fräsch liksom.
Nej, verkligen. Och det är det som är, tycker jag, härligt med Fresca, att de är ett socialt ansvarstagande företag som erbjuder då sina anställda kollektivavtal och tills vidare anställningar så långt det är möjligt. Vilket gör att det känns liksom... Det känns
bra i magen och i hjärtat.
Det tycker jag är skitviktigt. Och det är liksom lite det här med städning, att det är lite så här... skam och tabu på något sätt kring det. Så här, ska man verkligen ta hem någon som ska städa? Är det här verkligen inte riktigt? Är det någon som ens vill jobba som städare? Men jag kan säga att de som var hos oss då igår, det var ett par jättegulliga argentinare som var ute på någon slags jorden runt resa och hade då fått anställning av Fresca under sin tid i Sverige. De var så jäkla duktiga också, för de har ju fått gå en utbildning hos Fresca, och de jobbar jättemycket med miljöprodukter, alltså svanenmärkta rengöringsmedel, och det kändes liksom verkligen professionellt. De kom med sina små eldrivna bilar och så var det svanenmärkta rengöringsmedel och en liten checklista som de kryssade i exakt vad de hade gjort. Och så var det bara så jävla fräscht. Alltså det var så fint. Varenda list, varenda, du vet, kaklet har aldrig varit så här putsat någonsin i vårt hem.
Jag kom hem och hade precis skrivit en krönika med alla tre ungar nere på ett café. Mm. Du vet, man kommer in och kuddarna är så där fluffigt som man aldrig själv kan göra. Det är så där skinande rent. Jag ville bara ringa till den här tjejen och säga så här: berätta hemligheterna av hur det blir så där skinande. Mm. Så det här med att man tror att man ska kunna städa lika bra som de som är utbildade, det finns ju inte. Och det finns en anledning till att vi går utbildning, ja, i olika, vi utbildar oss till saker som vi jobbar med. Jag skulle verkligen rekommendera Fresca om ni vill ha städhjälp hemma. Bra villkor, tryggt, och det blir så himla fint där hemma.
Dessutom har du ju en sjukt smart app. Man laddar ner en app. Precis. Så man kan kommunicera med Fresca mer superenkelt. Och så har man ingen inbindningstid. Och man kan av- och omboka en städning inom 48 timmar. Superbra. Gå in på fresca.se och använd koden inte din morsa, så får du 30% på de två första städtillfällena.
Tack Fresca!
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Jag heter inte Ann längre.
Du heter Samet.
Jag är hiphoppare.
Wesley.
Så jävla bizarrt att bli kapad på sin Instagram. Jag har på mig det här nu alltså, i 36 timmar från morgon till kväll. Jag har pratat med Dubai, jag har pratat med Dublin. Herregud, man har ju liksom ingen koll på sånt här. Helt plötsligt så heter jag ju någonting helt annat och kommer inte in på min Insta. Och jag skulle precis träffa Louise, hej hej vardag. Och hon bara så skickade ett sms. Hon bara, ditt Instagram är lite märkligt. Ja, det här med teknik. Nu har jag fått tillbaka det, men nu måste jag tydligen 2 veckor till heta
Samet. Wesley.
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 Jag visste inte, det var Anita som bara, alla har varit glada att du har varit borta i 36 timmar. Men, men kul att du kom tillbaka som hiphopare Wesley. Teknikstyrka, det är inte vår. Irak nedstigande led från Köris. Det har varit mycket nu.
Ja, berätta. Ge oss en uppdatering. Nu är det ju 2 veckor sedan.
Ja. Jag kommer ihåg hur det var, som jag sa också, att så länge det fanns mycket praktiskt att stå i så håller man ju på något sätt sorgen på halster.
Mm.
Jag och min syrra åkte och skulle tömma hans lägenhet för några dagar sedan, och det kändes som vi direkt alltså på något sätt slussades tillbaka till vår tonårstid när absurda grejer, allt från så här sexuella övergrepp till galna lärare till fulla pappor. Allting blev ju liksom
som en liten mini-Kafka-roman som man inte kunde hantera för man hade inga referensramar. Så det blev istället så här, vet du vad som hände? Mm. Och sen var det kanske egentligen något djupt liksom, ja, fruktansvärt som hade hänt.
Mm.
Och lite så tycker jag att vi hamnade i. Sen är det ju lite märkligt allting. Min syster fyller ju 50 i maj och är gravid och ska föda om några veckor lilla Lilly. Och hennes dotter fyller 25. Och precis det här hände ju när mamma gick bort då. Att hon precis hade, skulle föda och hade fött och sådär. Så att hon sa, gud, 25 år senare liksom utspelar sig samma historia.
Mm.
Och vi kom till den här lägenheten. Pappa hade ju flyttat så nyligen tillbaka till Katrineholm från Tranås. Så att, vi visste inte ens vilken lägenhet det var. Det är lite märkligt. Och sen så öppnade vi dörren. Och då visste inte vi att det var en sån här innedörr. Så då kom det ut massa post som liksom hade fastnat.
Emellan där.
Ja, min första, jag bara skrek rätt ut. Jag bara, men nu har han fastnat här emellan och typ ramlar ut. Så jag bara, trodde det var pappa som ramlade ut? Jag bara, om det vore någon som liksom... Ja, som skulle komma tillbaka och sätta sig och äta en korv och slängningsmacka. Så jag vet inte riktigt. Jag har fullt upp på begravningsbyrån och helt plötsligt visade sig att den hade en bil som... Ja, jag tycker det är ganska mycket, måste jag säga.
Mm.
Men man klarar det ju liksom. Jag tror inte att det har sjunkit in heller. Att han är borta. Jag tänkte, gud, jag måste ringa Köris. Mm. Du vet, bara, han var ju en sån där som man kunde gappa med. Han var ju lite som så här Bettan skvallerkärring. Han älskade skvaller. Har inget skvaller, sa han.
Och det ärar honom.
Ja, men jag hade ju väldigt sällan något riktigt bra skvaller. Ibland hade jag det.
För han ville väl ha om så här, lite sportmänniskor och sånt.
Nej, allt gick.
Det är sant.
Ja, det kunde vara om dig och Micke. Eller, ja, har du inget mer saftigt? Han vill gärna höra om Alex Schulman. Det var med böckerna.
Jag tror han, Sven Stolpe.
Ja, väldigt imponerad av Alex och sådär.
Mm.
Mm. Ja, han kom ju från Farsta. Vi bodde ju i Farsta samtidigt, så jag vet inte om det var det.
Träffade du Alex på, liksom, när du var skolungdom, så att säga?
Nej. Jag tror inte att vi... Alltså, vi måste ha gått till samma skolor och varit på samma... Men dels, han är ju några år yngre, men jag vet inte om jag hade lagt märke till den stilen som han hade då. Utan det var ju mer Paolo Roberto, Myran och Skitte och Kickers i Kungsan.
Det var mer dina preferenser.
Nej, men det var ju de preferenserna man var tvungen att ha om man skulle vara... Bay. Det var liksom, det är inte som idag att man kan vara...
Ja, man kan har du hört uttrycket Farsta glitter?
Ja, men det är tjejer som kommer från Farsta.
Nej, men det är också en sån otroligt vidrig, liksom, vad ska man säga? Alltså, det är liksom så här Östermalm, kom så Östermalmsnubbar som åker och hämtar lite Farsta glitter.
Är det knarket?
Nej, det är tjejer liksom. Ja. Men så här, tjejer som vill upp. Liksom. Tjejer som, förstår du? Så man åker ut till en förort och hämtar tjejer som liksom inte har något att förlora. De kan man typ ligga med. De mot lite boost. De kan man, förstår du?
Det är jävla skitigt.
Ja, men det är jävla hemskt uttryck liksom.
Ja.
Jag har hört det flera gånger så här, i liksom Östermalms kretsar. Lite som så här, ja,
där
gud,
du rör dig.
Ja, men, nej, men däremot så, jag har ju liksom haft den märkliga, både förmånen också, men också förbannelsen att växa upp som klasslös på något sätt. För att eftersom min pappa då var bördig ur arbetarklass verkligen, så. Samtidigt så sågs ju han som någon slags... Ja, men kändis, och jag kunde lika gärna röra mig då i liksom Östermalmskretsar som öppnade upp dörrarna och man liksom blev inkluderad i den typen av sammanhang. Och det är ju verkligen två helt skilda världar. Att jag växte ju upp i Orminge då, som ju verkligen är en gammal så här, men sossekommun var ju Nacka då. Nu är det inte
more.
Det.
Nej, nu är det ju verkligen.
Nej, nu är det ju helt tvärtom. Ja, men hela, liksom, Nacka har ju saltisverats på något sätt. Men Saltsjöbo, där jag växte upp på Orminge, det var ju verkligen så här sosse, lite white trash place liksom.
Markoolio kommer från...
Vi är många utifrån Snake Ormingen City.
Centrum.
Ja, visst.
Nej, det är inte jättehärligt i centrumet. Vi bodde
nej, det är inte superskärmigt. Du kan ju tänka hur du var på 80-talet. Det var ju verkligen absolut inte skärmigt på något sätt. Men hur som helst, jag kommer ihåg när jag blev ihop med min kille som bodde i Saltis. Och där använde man ju ordet sosse som ett skällsord. Jävla sossebil om bilen stannade. Eller
liksom. Ja,
ja. Första glitter, ja,
sossegrill. Elon fortfarande. Sosse.
Nej, gör
det! Jag pratar med honom om
massa uttryck. Då måste han ha hamnat i någon sånt där, sån skola. Liksom. Eller vem fan har lärt honom att säga
men
det?
Men grejen var att på dagen, ja, men den internationella dagen, ja, men för förintelsen, så började vi prata om vad man kan skämta om och vad man inte kan skämta om. Och då var det några saker som jag tyckte faktiskt att man trodde att man kunde skämta om det, men historien har bevisat att det går inte att skämta om vissa saker. Och förintelsen är enligt mig, och säkert 99% av världens befolkning, saker som liksom, det skulle bara falla platt.
Mm.
Och då berättade jag om det här som vi har pratat om förut, att man, på min högstadieskola sa så här, nu skyndar dig, lubba som en jude.
Ja, herregud.
Och där, hur många kan, vet du hur många som kan, judar som kan komma in i en bil, och så var det någonting med askkopparna hit och dit. Men det, liksom, det var ju så här, det rimmade ju illa, men kanske inte var någonting som gemene man reflekterade över. Det var ju turk på burk smakar urk. Alltså det var ju mycket sådana liksom.
Banta med Biafra.
Ja, just det, banta med Biafra.
Ja, men alltså det var ju sjuka,
ja.
Det var en lite annan verkshöjd på skämten då, kan man säga.
Ja, ja, och då började vi prata om det där, och då berättade jag om massa uttryck, och han bara, va? Så säger vi också, sa han om flera, alltså inte just de här rasistiska kanske, men just det där med sosse och sådär. Så att
man använder liksom någons politiska läggning till att trycka ner någon.
Ja.
Men sen när jag började på Södra Latin, då var det ju precis tvärtom. Då var det ju liksom...
Ja.
Alltså att vara med i muff där, då var man ju forever doomed. Alltså då var man ju så här, alltså då sågs man ju som en förrädare, satan själv. Hin håle kommer vandrande så här, det är muffbruden.
Intressant.
Det är alltså så absurt att man var så fördömande också. Så här. Och så åkte man till Östra Real, där var det ju precis tvärtom. Ja. Liksom. Var man med i SSU?
Det var väldigt svart och vitt då. Alltså.
Det var så svart och vitt, och det var så... Alltså, det handlade ju också så mycket om gruppen och gruppidentiteten, att liksom inte... Både en superhärlig tid, men också en ganska vidrig tid. Jag tänkte på det idag när jag, min enda dag av vardagarna, klär på mig normala kläder för att tuffa in till stan och göra det som jag har gjort liksom, 5 dagar av 7 andra år. Men på grund av coronan och allt så sitter vi ju liksom fortfarande bara hemma och degar runt. Men då kom jag på mig själv med att så här, längta efter det här med att så här, börja en ny skola eller börja en ny klass. Att så här, hamna i en stor sammansatt grupp och bara så här, bli helt uppfylld av så här, vem ska bli mina vänner här? Hur ska jag förhålla mig till alla de här? Vad är det här för folk?
Vem ska jag flirta med?
Ah.
Ja, men, det är han med skägget.
Vad härligt det var, och vad sällan det är man hamnar i sådana liksom, situationer. Och det är inte alls på samma sätt när man börjar plugga på universitet eller högskola. Nej. Eller alltså vuxenstudier, för att de flesta har så fasta identiteter som man är så trygg i. Det är liksom ingenting livsomvälvande, men att börja en gymnasieklass, det kan ju verkligen vara så här, nu kommer jag att bli en annan person. Mm. Nu, det är nu den här gruppen kommer forma mig så mycket. Mm. Eller jag kommer också då forma den här gruppen. Ja, men det är en otroligt märklig känsla. Både superhärlig, men kan ju också säkert vara helt genomvidrig om man hamnar fel.
Men jag märkte det nu på Elon, min 16-åring. Han började ju i första ring och var så uppslukad och glad och nya vänner, och sen kom coronan.
Mm.
Han var så frustrerad, och det var så härligt att se. Jag bara mindes det där, hur jäkla upp i varma man var med alla nya vänner, hur det var en sån kärleks liksom saga, som när jag träffade min bästa kompis Åsa, som sedermera blev Lillåsa eftersom hon bodde hemma hos oss och det redan fanns en Åsa. Alltså vilken kick det var att så här, träffa någon som man, så här, ursäkta uttrycket, lirade med. Så man var så här, okej, okay, hon kanske har mulberry rock och läsglasögon och ska spela svår. Sen var ju hon inte alls säkert svår. Och jag gick in och så här kommer ihåg att jag hade snickarbyxor och man mockajacka och så här. Wow, kort lugg och risigt långt hår och blev ständigt trackad för hur jag var första dagen på uppropet. Så här, ansödeln, ah, jag är här, jag är här. Ja, vi hör typ. Ja, men du vet, festens medelpunkt, det är allt jag var liksom. Men jag tänkte på det när jag och min gymnasiekompis Frida, vi var ju liksom en liten trio med Bumpa, det var jag och Frida Åsa. Vi var iväg och åkte längdskidor då inför mitt stora lopp.
Ja.
Den 14 februari. Vasaåket.
Ska du åka den 14 februari?
Ja.
Det är nu.
Ja,
snart.
Den 15 så ska jag möta upp dig om inte du följer med.
Men jag trodde du skulle åka senare, men det här är ju fantastiska nyheter.
Ja, gud, supervältränad. Anmäl er och åk med mig, jag kommer behöva ett stöd. Det ska också filmas hela tiden.
Det här kan bli ditt mest förnedrande ögonblick ja. Någonsin.
Och Manne Forsberg som jag då har tvingat med eftersom du sa nej. Han är, så här, är på träningsläger, längdåkningsträningsläger hela tiden. Och bara, hej, kolla, kolla här är jag typ. Jag bara, det har gått jättebra idag. Jag åkte typ 3 mil på 2 timmar eller vad det var. Men vi får ta lite lugnare när du är med. Jag åkte alltså 1,6 mil förra lördagen.
Mm.
Och håll på...
Och dö.
Nej, jag var helt slut. Du vet den här svettgrejen som man inte är van vid när man bara så här, känner sig som en mosad melon. Du vet, på sommaren det blir så här... Så. Men då tänkte jag på det där, för då var ju jag och Frida. Då hamnade man ju lite i så här, ja, men de roller man alltid haft. Och så var det lite bubbel och så åkte vi. Och så var det nästan bara grabbar där.
Mm.
Och så kom man ner vid poolen och så bubbelpool och pool. Och då är den där känslan direkt, man kom där sin lilla morgonrock och så här, snyggt skäggen, han är ganska snygg. Man bara, men gud, är vi typ 20 år? Och sen dagen efter hade vi åkt och då gick jag ner lite före till poolen och sen så hade jag redan packat ner baddräkten. Så att, Frida sa, men sätt dig i trosor, ja, men du vet.
Mm.
Jag sitter där i vanlig ordning, jag är... Men jag är inte blyg av mig på det sättet. Så jag satt väl där med rattalonen i sådana vägen i vädret och njöt av livet. Och då kom den där killen som jag hade sagt kväll innan. Så, gud, han hade ju riktigt bra skägg. Han var ju riktigt snygg. Och så,
det är roligt att du bedömer dem efter skägget.
Jag vet. Det är mitt nya. Och Frida bara, bra armar. Jag bara, men gud, vi så. Så då satt jag där och blundade lite. Och så här, du vet, hur är man bara bubbel på med riktigt bra bubbelpool? Då är ju så här tuttarna liksom... liksom lever sitt eget liv. Och då skulle han hoppa ner. Så då tittade jag precis upp. Han bara, okej, sorry typ. Jag bara, händerna. Och sen skulle jag, så han stod lite, sen skulle jag liksom gå upp där. Jag bara, men gud, det ska alltid vara likadant. Men då kommer jag tänka på just det där. Att vissa miljöer får en och förpassas till den där känslan av att så här, allt är möjligt. Jag är 18, jag har livet framför mig. Vem ska man nu bli ihop med? Vem ska man nu plugga med?
Mm.
Så att, jag vill bara säga det. När vi åker någonstans nästa gång, ta i trä, då kommer du få den känslan.
Det är min mest, alltså en av mina mest återvärda känslor. Fy fara vad det är härligt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hörrni, alla som lyssnar och även du, vi har ju fått mycket respons på konfliktavsnittet. Det här är ju verkligen ett ämne som engagerar, och jag vet ju att jag lovade en update, en cliffhanger. Så här.
Ja, jag vet inget om det eftersom jag inte varit inne på mitt konto, så
nej.
Du får uppdatera mig.
Du har inte fått någon, du kan inte komma in på DMs eller någonting.
Nej.
Vad sjukt. Nej, men jag har fått en bunch av DMs, och det här är så intressant. Vissa som blir väldigt provocerade och tycker att så här, gud, du kan ju inte prata om den här konflikten. Det är som att hälla bensin på brasan. Det här är en vattendelare. Men sen har jag så många fellow stallmänniskor som har hört av sig och bara, you go girl, jag förstår precis vad du menar. Jag har också drivit in akkorderingsstall. Alltså jag skojar inte om jag säger att jag har fått kanske 20 sådana meddelanden från personer som vet precis vad jag menar. Och det här är en speciell värld, och det är för mycket att begära av andra människor att försöka förstå och begripa vad som händer där.
Ja.
Att det kan bli så här stora känslor. Hur som helst så har jag det jag har gjort, nu var det ju faktiskt så att vi spelade in den här podden inte för en vecka sedan, utan bara för några dagar sedan, så det har inte hunnit hända så mycket. Det är 4 dagar sedan den här konflikten äger rum, och jag har låtit saker och ting bero. Alltså jag har stannat upp och försökt tänka efter och inte agerat på känsla, och jag hade ju liksom en direkt omedelbar känsla av att jag bara ville slänga ut dem, jag ville bara ha dem därifrån, och jag kände liksom mig hämndgalen och så här, jag ska minsann gränsa och jag ska göra på det här viset, jag måste visa vad jag känner och så vidare. Men jag har stannat upp och tänkt att så här, och det här är faktiskt någonting jag har fått lära mig med åldern, vilket jag är så glad över, att saker och ting ofta får lite annan färg efter ett par dygn. Och har de inte fått lite annan färg, allt ifrån att man är vrålsugen på att köpa en ny kofta, du vet att man så här vill impulshandla någonting.
Eller döda någon.
Så ska man stopp och tänka och låta det gå 2 dygn. Är man fortfarande liksom desperat begärlig efter den där koftan, då är det rätt kofta. Vill man fortfarande döda någon efter 2 dygn,
då ska man göra det.
Men då kan man ju ändå förstå att så här, det ligger någonting i den här ilskan. Det var inte bara liksom at the moment så. Utan avtar känslan i intensitet, då kan man veta att så här, okej, jag rycktes med, nu känns allting lite lugnare och sådär. Och allting känns lite lugnare och lite mer sorterat, så jag kommer ha en plan. Men jag har också fick tips av en poddlyssnare, och det är så jävla roligt, för att den här metoden fick jag också. Det finns en konflikthanteringsmodell som heter Nonviolent Communication. Har du hört talas om den? Den går också under namnet giraffmetoden.
Ja, den har jag talat om.
Ja, giraffspråket.
Ja.
Och det här är då liksom en kommunikationsprocess, eller vad man ska säga, som har utvecklats av en amerikansk psykolog som heter Marshall Rosenberg. Och
ja.
Han har liksom skapat den här modellen utifrån både liksom buddhistiska teorier om att vi människor inte mår bra av att visa ilska överhuvudtaget. Varken att ta emot ilska eller att vara arga. Och det har också visats i studier. För att man har ju kunnat tro att så här, men det finns något konstruktivt i att vara arg och våga uttrycka sin ilska. Och jag sa ju det i förra podden att jag önskar att vi vore lite mer sydländska där och våga liksom fara ut och sådär. Men,
du såg tillbaka det?
Nej, men faktum är att jag har fel. Det finns liksom inte en enda studie som visar att det skulle vara konstruktivt på något endaste sätt. Så där måste man ändå ge buddhismen rätt. Att liksom, känner man sig arg, så bara ta ett djupt andetag och låta den känslan passera, för den kommer oftast försvinna, och så ligger oftast andra känslor där under.
Bli en mask.
Ja, alltså det är det verkligen. Och det är, så här, det är också en det är en väldigt hierarkisk känsla. Det är liksom en skrämmande känsla för att skrämma någon. Och det är liksom en djurisk instinkt att så här visa sina tänder. Och han menar då att varje språk, han pratar ju om varg- och giraffspråket. Liksom. Varje språket är ju den här typiska då manliga vargantaganden. Det vargen är en symbol för invanda, oreflekterade, omedvetna tankemönster. Alltså vargen visar tänderna, angriper, attackerar och använder ett språk som sårar och motverkar kontakt och ökar risken för destruktiva konflikter. Och ett typiska då så här vargantaganden enligt hans teori är att anta att min sanning är hela sanningen. Att andra måste vara överens med mig. Att andra ser saker som jag gör. Och att andra människors erfarenheter är ogiltiga för att de inte stämmer överens med mina erfarenheter. Att lägga skulden på andra för hur jag själv mår. Att det är andras fel att det har blivit som det har blivit.
Mm, det är en gammal, medberoende offerkofta inställning.
Extremt, men också så här, generellt en rätt oempatisk. Alltså att man inte har förmåga att inse.
Jag vet.
Sen tycker jag också att det vittnar om att man inte har tilltro till andra människor. Att man inte tror att andra människor skulle kunna ha goda avsikter trots att de tycker annorlunda. Det är giraffen då.
Nötskal.
Ja, och jag kan säga att så här, jag känner igen mig jättemycket i det här. Tidigare under mitt liv, alltså i mina första konflikter med Wille Crafoord, herregud, det var det andra, det var ju två vargar som stod så här och bara gafflades med varandra. Och hade noll, alltså när jag tänker på våra timtals i gruppterapi, där det inte hände någonting, eller i gruppterapi, vad heter det? I parterapi. Mm. När det inte händer ett jävla smack.
Vargarna står och bara...
Ja, alla bara så här, den där terapeuten sa, gud vad...
Dålig.
Vad dålig, som inte lyckades bara... Nu lugnar ner, för att den här metoden också syftar till att man kan bli en tredje part som kan så här, demontera den här typen av beteenden. Och...
Det går inte med alla människor.
Nej, vissa är helt slutna. Ja. Vissa är ju helt oförmögna att kunna se ut från andras perspektiv och så där.
Jag tycker det är så intressant när du och jag pratar om... när vi har bråkat med våra karar eller tröttnat på våra karar. När vi fick den känslan för, ska vi säga, 10 år sedan, då trodde vi på allvar att säga, nu är det slut. Nu är det över. Vi har aldrig mer se kan. Just för att... Och sen så känner man nästa dag kanske, jag vill gifta mig med honom. Jag vill ha till barn. Jag älskar honom så mycket. Jag har så mycket hopp. Och det här är väl liksom det tillitsjojon som medberoende anhöriga lever i. Att, det är, att man så här, anpassningsförmågan efter den andra människorna också liksom speglar det här. Att har man inte 100% tillit till någon, då kan man ju inte ha någon tillit till sina egna känslor heller. Nu kan man ändå vara så här, ja, jag älskling, det är jättebra, jättesynd om dig. Eller så här, jag är så arg. Men det som du säger, det där, den där sms'en som man har skickat i affekt.
Ja, men också att man
säger... Senare, så här, oj. Jag menade inte det där, så bara, it's over.
Men att man någonstans vet också, kanske med erfarenhet, att man har en lång relation bakåt, att man kan känna så här, ja, du står och gafflar om det där, men vi älskar ändå varandra. Så att man kan vila i det någonstans. Men det är ändå, jag tycker ändå att det är fantastiskt fascinerande med just konflikter och med hur vi väljer att lösa konflikter. Och jag kände så här, bara för att jag... Det är i alla fall en förmåga som jag är stolt över hos mig själv. För jag kände ju sist när vi pratade att jag bara var så här, jag skiter i det här nu, jag tycker jag är upp, jag tänker bara sluta ha innan. Vad fan, jag skiter, jag lägger ner typ. Men sen, några dagar senare, då känner jag så här, nej, nu ska jag gå en kurs i ledarskap. Det ska jag göra.
Vänder till någonting bra.
Ja, bara, gud, nu vill jag faktiskt lära mig. Om jag blir så, dels så kände jag också att, men gud, vad är jag för människa som blir så emotionellt berörd av att ha en konflikt? För att,
till intet jord.
Till intet jord och liksom helt så här, det är ju inte hållbart om man vill vistas kring människor. För även om jag kanske kunde hantera den där situationen, så kommer jag alltid möta människor i sitt liv som inte kan hantera konflikter och som kanske kommer vara liksom jävliga och på ett eller annat sätt sårande.
Fast om Foxen inte hade varit med, tror inte jag att du hade blivit sådär till inte gjort. Det, liksom, det lägger en så här freeze-känsla.
Det sa faktiskt min brorsa också. Jag pratade med honom om det här. Han bara... Nej. Gud, det är helt bisarrt, för att just när man har ett barn med, att det är så här att man blir helt skakad i sina grundvalar.
Ja.
Man bara, man ska skydda sitt barn. Det här är så olämpligt. Man ska försöka skydda sitt barn. Självklart, det var många parametrar där som gjorde det. Men jag kommer ändå gå en ledarskapskurs.
Mm-hmm.
Det finns massor med olika roliga kurser som man kan gå, som faktiskt inte kostar många kronor alls.
Tipsa oss om dem. Men för ganska många poddar sedan så var jag lite inne på filosofen och professor Martha Nussbaum. Som är verkligen, ja, men en av de mest så här, ja, men uppburna amerikanska, eller ja, men liksom, vad ska man säga, både amerikanska och så här, ja, över hela världen. Hon är otroligt erkänd och mycket föreläsningar och skrivit massa böcker. Och hon körde hårt med sin argtes. Att det var en katalysator till att utvecklas, till att finna rättvisa och sådär. Och sen så när hon hade gjort det, skrivit böcker och hållit föreläsningar, så bara gjorde hon en kovändning över natt. Och sa så här: nej, jag inser att jag har haft fel hela tiden. Det här är jobbigt eftersom jag har byggt mycket på min framgång på den här argkatalysatorn. Och hon sa, det är klart att man initialt när man känner sig orättvist behandlad eller liknande känner ilska eller hämndbegär, och sen så kan det bli en katalysator till någonting annat. Men hon sa, det är svårt att uppmuntra den ilskan. Vad ska den liksom leda till? Förutom att man, och det tycker jag man märker också när man träffar människor som är medberoende, de tar sig inte skillnad på sin ilska och sin sorg. För det är liksom, det är affekt, det är någonting som du säger, det är någonting från steppen. Man känner sig, jag känner mig hotad, jag kan inte skydda mina barn, eller de vill liksom, de förstöra den identitet som jag byggt upp om vem jag är. Det är ju väldigt tufft för vem som helst. Så att hon gjorde liksom en kovändning också, bad om ursäkt typ. Ganska intressant. Det är lite som giraffmetoden.
Ja, men verkligen. Och att ibland måste man också omdefiniera hela sin idé och hela sin teori. Alltså nu är hon ju filosof, hon har ju skapat de här teorierna utifrån vetenskapliga paradigmer liksom. Men det är ju fantastiskt när man kan bara tänka om, tycker jag. Och så här, nej, det här, jag menar inte det här.
Men jag vet inte, jag har några vänner som alltid har varit arga. Men på grund av någonting, någon förälder som har försvunnit eller de har blivit svikna. Och det är så begåvade, fantastiska människor, men ilskan står så mycket i vägen för att de tar allting personligt. Allting man gör tror de att man gör, som du säger, med illvilja. För att det är så deras känsla av deras uppfostran eller liksom kärleken de har fått av sina föräldrar. Eller, ja, de är besvikna på, liksom, på någonting, och då står det i vägen för att samarbeta med människor, för att ha en bra relation. Och, så att, jag tror verkligen inte heller på ilska.
Nej.
Sen behöver man ju inte vara en ko. Jag kanske har varit lite för mycket en ko, tycker jag.
Men jag tycker ändå det är roligt att du har en bild av dig själv, att du aldrig blir arg. Jag har ändå hört dig vara riktigt arg ganska många gånger. På Mattis speciellt.
Ja. Jag kanske har blivit argare med åren. Men jag kommer ihåg när småkillarna var små. Det var ju ganska hård press på, ja, både på mig och på, ja, på mig i alla fall. Och då kommer jag ihåg att min dåvarande svärmor sa så här: du är helt otrolig, en sitter på ryggen och någon kar har försvunnit och din mamma är död. Och, så, och ändå så är jag bara så här: okej, så tålmodig med barnen. Jag är nog ganska tålmodig med barnen fortfarande, fast jag har blivit arg.
Men det kan väl också,
för att jag vågar.
Jag menar det, att det kan väl också vara en akt av medberoende, tror jag. Jag säger så här, jag tror inte alls att ilska alltid det. Jag tycker också att man ska inte klumpa ihop all ilska. Jag tror det finns destruktiv ilska, men sen tror jag klart att man kan bli arg för uppenbara orättvisor, och det kan liksom sätta igång processer som, där man vill lösa saker. Och det gäller ju naturligtvis att gränsa sina barn också. Det är klart att man kan bli förbannad om någon av dem uppenbarligen liksom går över ens gränser. Och det där tycker jag också, speciellt när de är i perioder av utveckling, när de ska knoppa av, när de liksom nästan ber om att man ska bli arg. För att de ska liksom komma därifrån. Komma ett steg till. Liksom. Det är ju roligt nu med Foxen, som sagt. Han har ju regredierat och är lite som en bebis, verkligen.
I sitt gips.
Ja, i sitt gips. Ja, men det är fascinerande att man inte kan röra sig. Och då går man tillbaka också i utveckling. Så att han är ju så här, vill inte att jag ska gå utanför rummet. Nej. Till exempel. Han har ändå kommit, han är 2,5 och nu kan han föreställa sig att jag är, finns kvar i livet, fast jag har gått ner i köket och han sitter uppe i tv-rummet. Men helt plötsligt, när gipset åkte på och han inte kunde gå själv, då upphörde liksom den. Förstår du? Han bara backade och bara, nej, jag fick inte gå utanför för att helt plötsligt han hade så här konstant behov av mig.
Det är intressant.
Det är skitintressant. Jag tänkte jäkligt, jag har tänkt mycket på det de här senaste dagarna. Att den fysiska utvecklingen går så otroligt mycket. Jag tror att det är därför människor blir starkare psykiskt av att träna sig själva fysiskt. Att skaffa sig en god fysik och en balans och att lära känna sin kropps... jag menar så hur mycket man kan använda sin kropp. Till exempel när jag gjorde Let's Dance, att helt plötsligt kunna göra helt andra saker med sin kropp än vad man trodde var möjligt.
Det är häftigt.
Ja, men det är sjukt häftigt och det skapar någon, det gör någonting med psyket. Och det var så jävla tydligt nu när han förlorade sin rörelseförmåga. Att han bara liksom skänk tillbaka till babystadiet. Och han vill inte äta mat heller. Helt plötsligt vill han bara ha nappflaska. Och tutta jättemycket. Så han verkligen...
Då, vänta nu, jag kommer att tänka på att vi har inte pratat om amningen. 7 år.
I 7 år? Nej, han är 2 år och 8 månader. Och jag ammar honom.
Jag körde i och för sig på mig Fralenberg till 2 år och 4 månader. Men då var det ju en pojke som bara... Ja. Men who cares? Men jag tänkte också det nu när jag har haft väldigt, väldigt mycket med så här, pappas bortgång. Jag har mycket grejer, alltså mycket jobb. Självvalt såklart, men också det vanliga som ska in... Just det, nu kommer jag på att jag ska skriva en krönika till småningom. Det har liksom, jag är ockuperad från typ 7 till 1 liksom. Plus det vardagliga och det vanliga och barnen och liksom tandläkare och pyjamaspartyn. Det är så här, Och då är ju Frans, han tycker det är jobbigt att jag är stressad, så då vill han vara med mig. Och likadant Bobo, vi sovde i skilda sängarna för jag tänkte att imorgon kommer storkillen, jag sover in i Ossians rum. Och då kom Bobo in, både Bobo och Frasse kom in efter ett par timmar, jag och Mattis somnade tillsammans. Vi bara, att vara 2 människor i en säng, godnatt. Det bara kändes som att det var rätt. Men då kom de liksom in en efter en och ville ligga nära. Mm. För att jag är nog liksom är inte riktigt närvarande, så att säga. Mm. Jag vet inte, det barn känner ju på sig sånt där. Och det tycker jag är, då får man bara ta sig den tid det tar. Liksom.
Du, vi har ju pratat mycket om Wolverine Koos, alltså Jenny Koos. Hon är ju folkbildare kan man säga, om hormonhälsa och ja, hon har ett konto, Wolverine Koos heter hon, på Instagram och där hon folkbildar väldigt mycket. Hon är också har bestämt sig för att hon tänker minsann inte folkbilda for free, utan hon ger ju då privata sessions där man kan få komma till henne och prata om liksom sin egen hormonella situation och få guidning av henne då. Det som är grejen med Jenny Koos, det är ju att hon inte är utbildad då läkare. Hon är fertility awareness professional. Alltså hon har ju gått massor med olika kurser utomlands framförallt. Justis HRHP educator, liksom hon utbildar folk om deras fertilitets om hormoner, fertilitet och hela den biten liksom. Det hon gör Wolverine Koos, det är bland annat att då lägga ut mycket bilder på fertilt sekret. Det har vi varit inne på förut. Hon ser det som sitt livsuppgift att vi alla kvinnor ska lära sig hur det fertila sekretet ser ut.
Och sen, män.
Och män.
Män
förstås,
hatar ju sekret. Har ju, de tycker det är så läskigt med sekret. Och
då kan de jobba här med lite fobiträning. Men hon har ju liksom fantastiska både höjdpunkter som hon har samlat ihop från sina stories. Allt ifrån olika p-medel, endometrios, olika alltså hormoner, progesteron, PMDS, PMS, vad man kan göra om det och stress. Hon har ju, alltså, hennes tes är ju väldigt mycket att de flesta hormonella problem som kvinnor upplever har med stress att göra. Och fertilitetsproblem inklusive. Och en av hennes då mest, vad ska man säga, kritiserade tips, det är att kvinnor ska sluta dricka kaffe för att koffein stressar kroppen och skapar stress. Och hon håller, det är mycket så här det är kostråd. Hon är till exempel kraftigt emot veganism. Alltså veganism gör att kvinnor förlorar sin ägglossning och där får hon ju sjukt mycket kritik. Jo, det är ju det förvisso enligt vissa studier, men sen finns det ju en massa andra studier som visar att veganism är jättebra. Hon kommer ju då med ett och annat uttalande, men hon får så sjukt mycket kritik. Och nu är det inte bara då läkarkåren eller medicinerna, för hon får ju ständigt kritik av utbildade barnmorskor och sjuksköterskor som är så här, snacka inte skit om p-piller och det är liksom, det finns inga studier som, ja det är toppen och det finns inga studier som visar att det skulle vara dåligt och så vidare liksom. Alltså hon har ju väldigt mycket argument, hon är väldigt påläst och grundad i sin kunskap, så det biter inte så mycket. Men nu har hon däremot blivit kritiserad hårt av ett flertal då så kallade liksom vänster åsiktsmaskiner. Bland annat mina favoriter, haveristerna.
Ja. Sossar.
De är väl kommunister eller gänget. Ja, men de älskar ju att granska saker. Jag älskar dem på grund av det. Och de har då granskat Wolverine och tycker att hon är ovetenskaplig, att hon liksom kastar ur sig grejer. Problemet med det här fältet, det är att det finns ju väldigt, alltså bristande kunskaper om kvinnors fertilitet, om hormoners påverkan på våra psyken och så vidare. Det har liksom inte varit så att säga prio för den medicinska vetenskapen att beforska det här.
Och det vet ju vi.
Titta på 6-miljonersklubben och alltså det finns ju många som också har upprörts över detta, att det skickas otroligt mycket pengar in i vetenskapen, men väldigt lite av de pengarna går åt så kallade kvinnoåkommor, utan det ska man bara liksom lära sig att leva med. Så därför kan hon uttrycka sig rätt vitt och brett, för att det finns liksom inte tillräckligt med forskning. Hon har blivit kritiserad av haveristerna och hon har också blivit grovt kritiserad av raseriet. Den här, vet vi vad raseriet är?
Ja.
De har ju en podd och de har ju, ja, det är liksom ett gäng i alla fall, lite så här vänsterpersoner som man trodde skulle vara på Wolverinkos sida, som går hårt åt henne. Och det här har gjort henne väldigt ledsen. Och jag vet inte själv vad jag ska tycka, jag har verkligen uppskattat hennes folkbildande insatser och jag skiter fullständigt i om hon är utbildad barnmorska eller sjuksköterska. Så pass kritiskt tänkande klarar jag av att vara så att jag kan se att hon inte far med osanning eller hittar på eller att hon ger skadliga tips eller så. Jag kan sortera i det hon säger, men uppenbarligen så är det massor med människor som inte klarar det och tycker att hon är farlig för det kvinnliga släktet som går ut och då far med godtyckliga råd och tips som inte är vetenskapligt grundade. Och bland annat så tycker hon att endometrios, som är en vanlig kvinnokomma, att det är en sjukdom som man på olika sätt kan då behandla med kost. Då fick jag faktiskt ett DM att säga, kan inte ni prata om Wolverine och den här konflikten? Och jag tycker inte att någon har fel eller rätt. Jag tycker bara att det är väldigt tråkigt när någon gör en sån här insats. Att man ska larvas om att hon har mag att ta betalt. Det är klart att hon ska ta betalt. När det gäller vissa branscher...
Kvinnofrågor.
Ja, men det är kvinnofrågor. Då får man inte ta betalt.
Nej.
Då ska man erbjuda sin hjälp gratis. Mm. Lite grann så är det med medberoende också, att folk är så här... Nej, men däremot kan folk gå en kurs i akvarellmålning. Mm. Då kan folk plötsligt betala liksom tusentals kronor. Då känns det helt okej. Ja, men förstår du? Jag tycker att det är otroligt märkligt. Och det är också när det gäller hästar och ridning. Är folk beredda att knappt betala någonting för att man har varit van vid kommunala ridskolor av någon anledning, tror jag. Mm. Och sen, jag menar utomlands, där kan folk betala hur mycket som helst för att få rida, för då inser man hur mycket det kostar att, så att säga, hålla en häst. Mm. Samtidigt så har jag full respekt för att människor sträcker ut en hand just när det gäller till exempel kvinnohälsa, för att det är så fruktansvärt många som går runt med såna bizarra problem som de inte har en aning om. Till exempel fick jag reda på en jävligt spännande grej som jag inte hade en aning om. Och vi är liksom över 40. En bra bit över 40. Att en stor anledning till inkontinens handlar inte om att någonting är trasigt eller uttänigt eller så, utan det handlar om östrogenbrist. När man har mindre östrogen så alla slemhinnor blir mindre svullna, inklusive slemhinnorna i urinröret, vilket gör att det är svårare att hålla urin. Och liksom så här, varför har ingen berättat om det? Det är så mycket så här hemligheter kring kvinnans fortplantning, våran livmoder, våra äggstockar, hur vi fungerar, vad som händer under menscykeln. Och jag tycker att det är sorgligt att jag ska få reda på det nu när min då fertilitetsperiod så småningom kommer att upphöra.
Mm.
Jag hade behövt veta det här när jag var i Olgas ålder. Jag hade velat att det här var allmän kunskap för alla flickor, att det här, att man skulle få veta precis lika mycket om det här som man får liksom veta om porr och sex och vad som förväntar sig vad som förväntas av en i den sexuella relationen till en man till exempel. Och vi intresserar oss ju extremt mycket för vårt psykiska mående och folk kan gå i kurser till höger och vänster och terapier och lägga ner tusentals kronor. Så bara, men gud, det här är ju ett fält som är kanske viktigare än det. Att ta reda på hur ens hormonella cykel ser ut och hur man påverkas och sådär. Så att jag kan verkligen förstå att människor söker sig till alternativa kunskapsbildare. För att det finns ingen kunskap att få i vården. Eller
ta
i alla fall
förlossningsskador
väldigt...
till exempel. Ja. Pratade med en kvinna som har forskat kring det. Hon sa det, jag har all kunskap men jag är en person. Du vet, det hörs liksom av sig hundratals kvinnor till mig i veckan. Jag vet inte vad jag ska, liksom, hur ska jag ta, vad ska jag skiffra dem vidare?
Ja, jag gjorde ju ett program i Karlavagnen som handlade just om förlossningsskador.
Just det.
Och det var alltså så många förtvivlade människor som bara så här, nej men gud, jag har hållit på i flera år och liksom haft stora muskulära bristningar som vården bara helt har missat. För att man inte har kunskap och utbildning, och det kan liksom inte alla ha förstås, men att man vägrar att remittera folk, att man bara, det enda man säger är så här, knip.
Mm.
Fast att knipa när man inte har muskler som fungerar, det är till och med farligt. Det kan till och med förvärra problematiken. Alltså människor som har fått sina liv totalt förstörda och sen så blir man då negligerad av vården som att man är en gnällig kärring typ.
Jag vet.
Det är vidrigt. Alltså vår kompis Johanna som också, hon fick ju göra ett liksom akut kejsarsnitt och det är så mycket som var fel med hennes förlossning som är så fruktansvärt att höra, men att hon så här, ett år efter hennes akuta kejsarsnitt har såna fruktansvärda smärtor i bäckenet och hon kan liksom inte riktigt lokalisera var de sitter och hon får ingen hjälp med det utan det kommer gå över. Och sen liksom över 1,5 år senare så lyckas hon, för att hon är en ättrig person som vägrar ge upp, få ett ultraljud där de konstaterar då med så här 3D-ultraljud att hon har sammanväxningar, alltså när de har sytt ihop henne så har de lyckats sy ihop livmodern med bukhinnan på något sätt. Så att hon har ju då gått runt och haft enorma smärtor som hennes då vårdgivare bara har negligerat. Så att jag kan absolut förstå att man kritiserar och stör sig på människor som är autodidakta, det vill säga självlärda, som har gett sig fan på att lära sig allt om ett fält. Men samtidigt så tycker jag att det är att förvägra människor den här kunskapen som vi alla kvinnor behöver. Och man får lära sig att sålla. Självklart menar inte Jenny Kos att man kan... Alltså hon berättar i ett lite raljant i en story hur hon lyckas bli med barn med, fast hon inte är i under ägglossning tror jag, och sen så med försatsen, hon säger till killen att han inte ska komma i henne, men försatsen är ju, har ju de flesta killar inte koll på, och sen mår hon så fruktansvärt dåligt i den här relationen på något sätt och hon överdoserar kaffe vilket gör att det här befruktade ägget inte fäster, hävdar hon. Och det här har folk blivit så här helt galna över. Bara, vadå? Ska du liksom... Men förstår du att, så här, att hon uppmanar folk till att göra abort genom att bälja i sig kaffe? Och det är ju bara fjanterier. Det är klart att hon inte gör det. Hon berättar en högst personlig upplevelse och förklarar vad hon tror. Och det är ju fruktansvärt många människor som har fertilitetsproblem som kommer till henne. Alltså svårigheter med att bli med barn. Det kanske inte har varit ditt och mitt största problem, utan det är kanske tvärtom. Men ja, jag tycker att hon har fått oförtjänt mycket kritik på ett oschysst sätt.
Jag tycker vi gör så här. Kan inte ni dela mer av era historier kring kvinnohälsa och kvinnans underliv? Och så bjuder vi in Jenny, Katarina Wilk och kanske någon läkare, Rika, som jag har gått hos och undersökt mitt underliv. Och så bara tar vi ett vitt
grepp. Ett helhetsgrepp, ja, tycker vi gör. Underbart.
Ja.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ni är fantastiska.
Mm. Då kanske jag ändå får passa på att nämna mitt stora projekt.
Ja, tycker jag.
Nej, men jag har ju, jag menar, vi har ju båda jobbat med SOS Barn, Byarplan och Läkarmissionen. Och det är många som jobbar just med frågor kring flickor och kvinnor. Mm. Och just Plan och Plan International har ju det här flickaprojektet, Flickafonden. För det är ju så här att de som, i alla katastrofer och kriser så är det flickorna och tonårstjejerna som blir mest drabbade. Och det är ju samma sak nu. 20 år har klockan dragits tillbaka i tiden.
Mm. För när det gäller tjejer. Fattigdom och när
ja. Och grejen är att 4 miljoner tjejer och kvinnor blir omskurna varje år. Det är liksom katastrof och det är fortfarande en massa jävla tabun och skam kring underlivet och kvinnohälsa. Och jag tycker att det är så jävla skam att vi faktiskt inte har lyckats att skydda alla de här tjejerna och kvinnorna. Det är ju så här, så stor del av världens befolkning. Mm. Så då är jag när tjejkompisar stöttade ett kollektiv som heter Snatch Collective. Och då kommer då, vi har gjort en liten kollektion och då kommer då pengarna gå till Plans arbete med just det. Så gå gärna in på Snatch Collective och kolla lite och köp en tröja eller en mössa.
Är det här på Instagram eller en hemsida?
Snatchcollective.se. Och ja, själva Sanna och jag, vi har mössor. De är väldigt fina.
De är sjukt fina. Ni kan gå in på våra Instagram och kolla.
Puss och kram och tack för att ni finns. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.